Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 486 av Pappapodden. Jag heter Nisse, sitter i bilen idag, sitter inte på kontoret, jag är utvisad. Och Manne, du sitter också i bilen, antar jag.
Ja, det är jag. Alltså min familj, klockan är 7.52. Alla sov utom Sara och Adrian kom upp och jag har hunnit gosa lite på honom. Han är en otrolig ålder alltså. Han är ju nu... Hur gammal är han?
4 veckor.
Ja, snart 4 veckor. Precis 4 veckor när det här avsnittet släpps. Så det innebär... Han fick en liten... lite väl mycket gulsot. Så ett tag så blev han slö. Och... alltså, det är svårt att veta om en bebis är slö. För de sover 19 till typ 22 timmar per dygn eller någonting i den åldern. Men han kändes lite slö och... Men sen så tog de tag i det där med någon, att han fick äta lite extra ersättning och sånt. Vilket dels förde med sig att jag fick mata honom, vilket var helt otroligt. Och dels att han blev lite piggare nu.
Just det.
Så nu är han verkligen inne i det här att upptäcka världen. Alltså så att man upplevde det som att när Sara gav honom till mig nu på morgonen, så tyckte han att det var... fascinerande.
Just det.
Alltså som en spännande drog, spännande tripp. Att nu blir jag buren av honom istället. Fan vad mäktigt, eller liksom gud. Och sen när Sara fick honom igen så bara, åh ja, det här är ju hon. Så han ligger och försöker verkligen så här fatta saker. Det går ju ganska trögt fortfarande eftersom han bara är knappt 4 veckor, men han gör verkligen sitt bästa för att förstå sin omvärld. Alltså jag behöver ju inte, man märker det på barnen, de är ju vansinnigt förälskad i honom, men längtar ju en del efter liksom nästa grej. Längtar efter att nacken ska bli stadigare framförallt. Just. Och det minns jag att jag längtade efter rätt mycket med Iris, och längtade efter att nacken skulle bli stadig. Det är inte konstig längtan, men det är dels att man vill ha ett barn som inte känns så skört, men sen är det att man längtar efter nästa grej. Med Rut längtade efter att rosenskenan skulle tas bort. Minns du det, att hon hade ju sån här som hängselbyxor med en skena,
ja,
som tvingade
det.
Ut hennes ben.
Det var någon höftgrej,
en groda. Ja. Det är bara tjejer som har det, jag förstått. Så att Adrian har sluppit det. Men det finns i min familj. Och hon hade en 8 veckor, vilket kändes som en jobbig dom sådär. Med Adrian däremot så längtar jag inte efter någonting. Jag tycker att det är kanon som det är precis just nu. Vi träffade någon mamma när vi hade en sån här dag man hälsade på i skolan, som hade en 1-åring i en babybjörn. Och hon bara, åh gud vad skönt när de var så där små.
Hon tyckte att det var skönt lite... när de var så, ja, just det.
Ja, precis, att, och vad jobbigt har blivit nu liksom.
Ja, det är ju behändigare nu på ett sätt.
Ja, men verkligen. Men samtidigt, om man ska dra det till sin extrem, så är det ju behändigare som ligger i magen.
Eller när de inte finns alls. Alltså om man bara ska prata liksom den civilingenjöriska nyttoprincipen av det, så måste det smidigaste vara att inte ha något barn alls. Det blir ju minst...
Och, eller att man har det, man kanske vill... Det är ändå liksom viktigt för ens identitet. Och särskilt om man har en pappa-podd, men man kanske skulle ha barnet i en barnkrubba eller så. Hela dagen. Liksom,
eller så här uppstoppade barn.
På loven.
I liksom olika sådana här vätskor.
Formalin.
Ja.
Det hade vi väldigt mycket på. Jag gick ju både högstadiet och gymnasiet på så här väldigt gamla, stora skolor.
Just det.
Som var så gamla och stora så de kunde ha gigantiska biologiinstitutioner. Där de hade väldigt mycket bebisar, formalin och sånt där.
Ja, det minns jag också att vi hade just bebisar i formalin. Jag minns att vi hade en, när jag var liten så hade vi någon typ av exotisk fisk i formalin hemma.
Men bebis, det är ett skämt eller? Ni hade inte det?
Vi hade inga bebisar i formalin, nej.
Nej, okej. Okay. Jag skämtade inte. Vi hade det på riktigt alltså.
Skojar du?
Nej. Alltså man kunde se hela graviditeten i formalin. Jag vet inte hur de hade, om det var kvinnor som hade dött eller aborterat bort dem eller på något vis. Men man kunde se, alltså det var ju som Lennart Nilsson fast 3D.
Det var sjukaste jag
hört. Det är inte så politiskt korrekt. Jag tror de rensade ut rätt mycket sånt där sen.
Ja, det låter ju...
Vi hade liksom allt i formalin. Men det var väldigt ordentligt. Det var ju som ett museum liksom.
Ja.
Men de stod ju inte framme. Utan det var ju om man hade bra liksom hand med biologiläraren eller naturkunskapsläraren som man fick kolla på det.
Ja, men det fanns ju även på min, även om det var en 60-tals uppfinning, min högstadieskola, så var det ju fanns det ett rum där man, om man hade typ missat ett prov, då kunde man få sitta liksom på i någon slags lärarrum i katakomberna innanför biologi- och kemisalen, och där fanns det ändå lite så här spännande grejer, fast det var väl mer liksom lite uppstoppade fåglar och något sådana här låtsas skelett som stod. Men det var ändå lite så här dammig galning uppfinnarkänsla där inne i det rummet, det var det.
Ja, det måste ju vara härligt för den biologiläraren som får liksom en budget för att köpa sådana saker.
Ja, gud ja. Undrar hur det är idag.
Ja, jag tror det är annorlunda. Men, så nu, jag lever ju trygg i förvissningen om att han är otroligt mysig. Och sen också att det går ju vansinnigt fort. Alltså särskilt den här spädbarnsfasen, den här bubblan, den kommer ju kastas ut ur obenhörligen snart. Och då kanske han kommer liksom få magknip och det kommer hända det ena med det tredje med det fjärde.
Men om man skulle ha varit ett kolikbarn, skulle man inte redan ha märkt det då?
Det känns väl inte för sent att bli ett kolikbarn.
Är det så?
Det vet jag inte. Men ja, kanske att han har ju ganska stabil kista eftersom han har ju faktiskt alltid varit nöjd.
Mm.
Utom, jag läste en... Jag kanske ska jobba med en sajt som gör så här massa från det är vecka till vecka, alltså graviditet, men sen också när barnet är fött.
Just det.
Så att jag läste igenom allt deras material. Och då var det en man som hade skrivit en text där. Mm-hmm. Han var så här pappexperten typ i föreningen Män, som du och jag har jobbat lite med.
Ja, just det.
Och han gjorde en lista för saker som man ska tänka på med bebisar. Och en punkt på den listan var: bär inte runt på ett hungrigt barn. Nej. Och det var fan en ganska bra punkt ändå.
Ja.
För det är ju exakt det som händer. Alltså, ibland måste man ju bära runt på ett hungrigt barn en liten stund. För ofta så, typiskt så gråter han ju när han är hungrig. Jag har bytt en blöja och sen så håller Sara på att fixa. Hon vill sätta på sig en annan skjorta. Och hälla upp ett glas vatten och bulla upp en kudde innan hon tar den liksom.
Just det.
Men Men jag kan tänka mig...
Det sa han nej till, han på den här sajten.
Ja, nej.
Det kategoriskt, nej, bär inte runt på ett hungrigt barn. Du hör vad jag säger.
Nej, men däremot så jag tror, jag vet inte, Sara tog väl barnet, men alltså jag tror att med första barnet så var jag ju beredd att gå ut i krig. Alltså jag var ju beredd att bära på ett trött och hungrigt barn, eller liksom ett argt barn hur länge som helst, för att liksom göra min förbannade plikt, om du förstår. Jaja. Jag minns när jag var, tog hand om mina syskonbarn Hedvig och Alva, så var det ju skitviktigt för mig att när de började gallskrika så skulle jag inte lämna dem till Anna och Moa, mina systrar. För att jag ville inte vara någon medgångssupporter liksom.
Ja, ja, ja.
Du ville, ja, ja, alltså, i nöd och lust, det verkade så jävla, ja men verkligen, det verkar så jävla dumt att lämna barnet när det bär emot lite liksom. Mm. Så då ville jag hellre vara den som tröstade.
Men du tänker att det var tröst de behövde och inte då att det som oftast är att det är käk typ.
Nej, precis.
Ja, de, men det här påminner mig om en grej, om jag får flika in. Jag kommer apropå det här med som jag har lärt mig mycket av med olika ADHD-kurser och sådär, med det här med det här följsamt föräldraskap och så vidare. Att man just i linje med det där, så kommer jag ihåg när jag jobbade på dagis när jag var typ 20, då var det en tjej där som var otroligt utåtagerande. Alltså hon hade väl, jag menar, det var väl liksom en ADHD unge i vardande. Hon var väl fem år någonting. Och hade stökigt hemma också, vet, föräldrar som drack och sådär. Och där var det mycket så här att, vilket går ju tvärs emot vad jag vet nu, att när hon var ledsen och arg, till exempel om det knöt ihop sig för henne när vi skulle gå ut på utflykt eller gå ut och klä på oss, och hon bara kastade saker och blev arg och liksom skrek. Mm. Då var det mycket att jag fick sitta med henne och liksom skulle hålla fast henne i knät och liksom vyscha tills hon blev lugn. Men hon blev liksom bara argare och mer galen. Och det var ju liksom, för min instinkt var ju så här, så jag gumman, det här kommer bli bra, det kommer ordna sig. Men hon var ju bara, liksom kändes ju bara instängd och ville ju göra saker på sitt sätt. Kanske gå ut barfota och så satte vi på kläderna när vi kom ut istället. Eller du vet så här, vill inte sätta på sig jackan eller någonting. Men för mig var det jätteviktigt att det är så här, du måste vara lugn innan vi går härifrån. Och det där är ju verkligen så här, någonting som man har lärt sig, både den hårda vägen och genom olika kurser.
Ja, det där skulle jag kanske intresserad av att lära mig, för att jag var, nu går vi många i cirklar runt mitt egentliga ämne, men det är det som är den här podden, att på den nämnda dagen när vi hälsade på Ruts skola, då fick Sara och, alltså man fick vara uppe och äta frukost med barnen i klassrummet under tiden som vi var ute med Adrian på skolgården och kunde iaktta vissa saker. Då var det en förskolig klassavdelning där de skulle gå in, det ringde in, och sen så var det en lärare som sa till en pojke som då väl var 6 år att du måste lämna bollen. Och så, jag tänker inte lämna bollen, aldrig i livet. Och så, jo men vi får inte, man får inte ha bollar där inne, så att du måste helt enkelt lämna den. Fuck you, jag tänker inte lämna bollen.
Nej.
Och sen så försökte då läraren ta bollen från eleven, som skrek då som om han blev misshandlad. Vad gör du, fan idiot, är du med huvudet, fuck you jävla idiot, så här. Den här läraren var ju då väldigt lågaffektiv, typ så här, jag måste ta bollen och så. Men ändå så lyckades ju eleven göra så att det lät och typ såg ut som värsta misshandelsscenen.
Ja
då, hur ska man göra det?
Nej, men då skulle jag bara
glad att jag inte gick på den här skolan.
Nej, men då skulle jag bara gå in med bollen och så kan man ta det där snacket sen. Alltså det är inte jätte, alltså du vet, man har massa barn och sen så är ett barn som är stökigt som bara, jag vägrar, jag vill gå in med bollen. Ja, men gå in med bollen, gör det, och sen så kan vi snacka om det här med bollarna sen när det är lugnt. Inte just i den givna situationen.
Men tror du inte att...
Jag tror inte att alla andra barn blir påverkade och bara, varför får han gå in med bollen?
Men tror du inte att den här personen kommer göra exakt vad fan som helst då?
Nej, inte... Nej, det tror jag verkligen inte. För jag tror inte att... inte varje gång. Jag menar, om man följer upp det där, ja men ta bollen och så går vi in och sen så går man in och sen så när det är lugnt så pratar man om det här med bollarna och vad som gäller med bollarna, och sen så kan man ju på sikt liksom jobba in de här rutinerna. Men jag tror liksom inte när det är i affektläget att man då ska...
Nej, men då måste jag jobba in, för det är väl en regel som de har haft, alltså det är ju,
ja, men uppenbarligen var det inte jätte
termin 2.
Uppenbarligen var det inte jätteinjobbat. Sen så vet vi ju inte, men när den där pojken kanske hade världens sämsta dag, sovit dåligt, inte ätit någon frukost, och det är ju massa sådana grejer. Jag vet ju med Manne hur det är, för mig är det otroligt viktigt för mig på morgnarna när han är som mest störd att jag har sovit ordentligt. Har inte jag gjort det så då är jag väldigt långt ifrån lågaffektiv och väldigt, väldigt hög, väldigt högaffektiv och väldigt liksom, ja.
Så du tycker, alltså för jag upplevde honom som lågaffektiv och tänkte att det här funkar, men du tyckte att han var inte lågaffektiv nog den här läraren egentligen?
Jag tycker att man kan välja sina fighter. Alltså om det är så här, om det är en boll som ska in, alltså står han med en kniv och ska liksom, liksom utföra något utvidgat självmord, då tycker jag, då kanske man kan lägga det lågaffektiva åt sidan. Men just i det här fallet, alla ska in efter en rast och han håller en boll, då tänker jag så här, ja men låt killen gå in med bollen och sen så kan man lösa det sen.
Fan vad spännande. Ja, nej, det var en omskakande morgon i alla fall.
Men
det jag tänkte komma fram till är att jag längtar då inte efter någonting annat. Jag längtar inte ens efter att nacken ska bli stadig.
Nej.
Snarare så bär jag efter. Min värsta ålder med bebisar, det är när de är tillräckligt stora för att sitta, fast sitter så dåligt så att de, när de drar av sig strumpan så faller de bakåt och slår i bakhuvudet så hårt så att det typ nästan är farligt.
Just det. Ja, men det, jag vet precis. Det är jobbigt också med så här stengolv i hallen.
Man får
sätta en kudde
bakom dem. Och ja, precis. Eller bara ta av strumporna. Men alltså, en tid när det öppnar sig liksom olyckor som man aldrig kunde tänka, som man aldrig talas om. Liksom slå i bak skallsfraktur för att man tog av sig strumpan typ. Men
hur är du på nätterna? Alltså är du sådär, eller han ligger ju fortfarande tätt klistrad till Sara antar jag.
Ja.
Så att det är inte någon sån här när, gå upp och lyssna efter andning och sånt där.
Hur med, att man,
ja,
är orolig,
men
att
läser man ska om det. Jag upplevde aldrig det.
Död och sånt där.
Ja, men jag upplevde aldrig det med mina barn, men man har ju en vissa som typ,
ja, men tycker, gud, jag vågar inte ens säga det för att då kommer det väl hända någon skit för att man jinxar det, men
nej, men inte jinxar, men jag menar, man kan väl vara, det finns ju andra såna.
Nej, men jag har
som
inte varit orolig alltså, och vi har, jag gjorde ett jobb för ett så här babymonitorföretag för ett tag sedan. Ja, men det berättade jag om här. Nattklubben. Och då, förutom arvodet, så fick jag deras babymonitor som är så här liksom marknadens absolut bästa. Som, den har till och med en strumpa som man sätter på barnet och så kan man se puls och syremättnad och sen varnar. Alltså det är ungefär som att ligga på sjukhuset liksom. Den kollar av alla värden och säger till om något är fel, utöver då att man ser bebisen på sin mobil med perfekt upplösning.
Hur sugen blev du på frågan om de hade en i vuxenstorlek som du kunde ha istället för din klocka? Så du kunde få
ja, liksom mycket. Mm. Men den, vi är väl så pass trygga så att vi har inte unboxat den än.
Nej.
Så att den här grejen, kolla att han lever, har vi inte varit oroliga för, utan det blir mer sen att man sitter och whinar och dinar och vill se att han har det bra.
När är det sådana här andra grejer som det här att man får någon sån här konstiga skräcktanke, att man kastar ut bebisen genom fönstret eller att man liksom råkar hugga den med en kniv eller du vet sådana,
ja, men det är
här,
väl nu.
Det är nu.
Ja, men
har du fått några
sådana? Jag har inte känt så mycket sånt. Nej, det har inte fått. Det är kanske mer första. Det är ungefär som när jag övningskörde. Så tänkte jag hela tiden att jag skulle köra över på i mötande trafik.
Just det.
Men det tänker jag inte längre nu när jag har kört lite mer.
Nu gör
jag
det bara.
Jag litar på mig själv. Alltså jag vet att jag inte kommer göra det. För det skulle komma fram till att den första paniken jag fick, det var att vi pratade om, du och jag, om att vi skulle spela in podden, vilket vi gör nu, där vi meta. Och så sa du att det kan bli svårt att spela in den. Eller för att det är ledighet nu och Li skulle gå och träna och du kan inte lämna Joel ensam.
Nej.
Och du kan heller inte sitta i ett rum intill honom och lita på att han är tyst.
Nej.
Utan han kommer ställa till ett helvete. Eller det sa du inte, men han kommer störa inspelningen på olika sätt. Och där fick jag ju en panik att så här, liksom, vad har jag gett mig in på?
Ja.
Att kommer jag kanske då om 7 år, när jag är en mycket gammal man, inte kunna lämna mitt barn ensam en timme eller sitta ens på nedervåningen när Adrian sitter på övervåningen och tittar på sin padda.
Ja, det beror på lite grann vad du får för barn. Det där är väl kynnesbetonat.
Ja, det är det ju verkligen. Men det var ett långt, ett långt och läskigt perspektiv på föräldraskapet som jag inte har känt innan. Det var omskakande. Och ja. Då berättade du att du hade en situation färskt i minnet där det här hade varit ett problem.
Ja, det hade jag. Men först bara, men det är också så här, för du berättade nu för mig att när du spelar in med John så är han, ja, så här, han sitter aldrig i bilen, han sitter liksom hemma, han har dålig mickteknik, alltså när du gör spring, ja, snyggt, och han sitter på övervåningen och säger så här, ja ja, men de kommer inte störa, men sen gör de det i alla fall.
Ja, sen till hans försök ska jag säga så här att han kan nog med fog hävda att de inte har stört, men jag märker att han tystnar och går omkring och tassar, stänger någon dörr, gestikulerar med sin partner och sånt där. Så att jag kan märka även när inte något barn hemma utan bara hans partner hemma att det liksom händer någonting som stör.
Och jag är mer, jag är lite som
Man hör aldrig hans dotter i podden.
Jag är ju lite rädd för dig, alltså för att du är ju du blir så himla arg när det liksom är dåligt ljud eller när det är någonting som stör, så att jag vågar liksom inte riktigt heller.
Vadå? Är jag en argare person än du?
Ja, när det gäller de här grejerna, när det gäller ljud, ja. När det gäller ljud och i podden, då är du argare än jag. Jag är mer laissez-faire vad det gäller sånt. Så att jag är lite så här, vill inte förstöra liksom våran fina relation med att
Men vad då, så egentligen så du tycker att om man hör honom och han kommer och springer fram och tillbaka och pratar i inspelning, så hade inte det gjort så mycket, så det är för min skull, inte ens för lyssnarnas.
Nej, men jag tycker att det är lite kongenialt med en föräldrapodd om det är lite så här halvstökigt, att det liksom är att man sitter som Malin Molin och skriver en krönika med vänster handen samtidigt som man typ matar med höger handen. Jag tycker att det finns, och det vill jag att du ska veta.
Till en viss nivå, det var ju roligt. Ja, men alltså, det är inte jag som bestämmer över den här podden, men det som är problemet är ju att alltså det som är störigt är ju ofta när poddarens fokus är kompromissat. Det är ju jobbigare än eventuella ljud i bakgrunden.
Ja, kanske. Det här känns som att vi måste ha ett ta upp det här på något föreningsmöte eller vad det heter. Men jag tänker på jag kommer inte ha några problem, apropå det du sa, med när Adrian blir större, så kommer inte jag ha något problem med om du alltså du vet, om vi spelar in podden och vi kör så här, nu sover han, vi kan köra en kvart, alltså, och han vaknar, vi hörs igen om en stund, eller du vet sådär, alltså jag kommer inte ha något problem med det, typ så här, att man den här förmiddagen ska jag spela in podd med Manne, och då kanske det är så här mellan 8 och 11 håller vi på fram och tillbaks liksom i inspelning.
Ja, nej, det är underbart, ja. men så där var det med Joel också, eller men riktigt så stökigt var det inte, är det ju oftast inte med barn, men både Rut och Joel var ju med typ alltid, ja, under sin bebistid.
Ja. Så det känns som att du var väldigt arg när Joel var med så här i efterhand.
Va?
Nej, jag skojade. Ja, det var ett skämt.
Jag förstår.
Ja, jag gör det.
Nej, jo, innan vi går vidare måste jag bara säga till lyssnarna att jag har aldrig liksom uttryckt att jag är arg, utan det är någonting som du måste ha liksom upplevt. Jag har haft något snack där jag sagt att nu får det vara slut med barn som väsnas inspelningarna.
Ja, nej, men det är ändå någonting som har antytts. Ja. Skitsamma. Hur som helst, jag upplevde ju problem apropå det där med att ha barn hemma. Alltså, för man brukar prata om vobba ju, att det är svårt liksom. Ja, visst, man kanske kan mejla lite och så vidare, men det är svårt att ha sitta något längre och göra något mer seriöst tankarbete och försöka ha möten och sådär samtidigt som man vobbar. Och i måndags så fick vi, på söndagskvällen fick vi ett mejl från skolan att det var något fel med något avlopp, så att det var liksom, fanns inget vatten, gick inte att spola i toaletten och det var något mega kaos, så att de var tvungna att så här, stänga skolan i måndags. Så att då omkullkastades alla mina jobbplaner, vilka var ungefär kolla på lite mejl, svara på något mejl och kolla på tennis, för nu är det Franska öppna.
Ja, för du har lämnat in din bok till tryck, va?
Ja, nu, alltså jag är ju...
Så du har egentligen sommarlov, fast du kallar det inför familjen att du jobbar med det är tennis och sådär.
Ja, alltså nu, men det här är väl första gången på väldigt länge i mitt liv som jag känner att jag så här, med fog verkligen kan känna mig lite så här, att jag har varit duktig. För att nu är ju allt mitt jobb är färdigt med boken. Nu ska den ju bara hålla på, du vet, ska sätta tvättas och vi ska korrekturläsa snart. Och det ska, då måste jag ju, då måste jag ju läsa den. Och sen så ska den ju, håller den på att formges nu också, du vet, sådana där grejer. Så att jag är ju verkligen ur loopen.
Korrektur är ju, brukar ju bara vara att man behöver läsa den en gång, för man är ändå så dålig jämfört med dem som är satta för att göra
exakt,
sitt jobb.
Exakt, exakt. Men jag kommer ändå vilja läsa igenom den innan ja. den sista gången den går till tryck. Alltså det tycker jag skiljer både mig själv och eventuella läsare.
Absolut. Jag minns av någon jävla anledning att jag satte mig på Café Blå Lotus som var
på Söder.
Så här, ja, där brukade jag vara under gymnasietiden, men som 20-åring satt jag mig där igen för första gången på några år och satt där och läste igenom hela Kukbruk.
Mm-hmm. Var som en sluten cirkel på något vis.
Ja, kanske på något vis. Ja.
Jag kommer inte sätta mig på Blå Lotus. Jag kommer sätta mig på Lysviksgatan 32 i Farsta. Soffan i kontoret.
med barn som lite kongenialt skriker i bakgrunden.
Ja. Men i alla fall, det som hände då i alla fall, som jag kom på då, apropå vad som är svårare än att vobba. Vet du vad det är? Det är att ha parterapi på distans samtidigt som man har Jojo och hans kompis David springandes runt hemma och komma in och vilja ha olika saker och göra olika grejer samtidigt som, och Jojo, du vet, när han kan bli så här, men jag vill sitta här inne, och hade det varit ett jobbmöte om man skulle sitta och lyssna in på någonting eller något sånt, då hade det varit helt okej, men nu var det typ så här att man höll på och skulle, det var ju det första samtalet, så att det var lite som så här, den här terapeuten skulle lära känna oss. Så att då var
men kommer alla vara digitala, eller var det just så att han
nej,
var
hemma? Det var, alltså det hade stökat till sig fullständigt, så att det blev, vi bestämde att vi kör den första digitalt, för att annars kommer det inte bli av alls. Och då, man vill ändå köra den första.
Det är jävla bra att kunna ha den möjligheten. Det hade man väl aldrig tänkt för 2 år sedan, eller 2,5 år sedan att det skulle gå.
Nej, verkligen inte. Men du vet, när man sitter där och så här, ska rada upp lite olika så här, sexuella preferenser samtidigt som typ Joel sitter, det går ju inte alls. Alltså,
ja, men vad tyckte han om det samtalet?
Nej, han fick inte höra det överhuvudtaget. Och så var det någon gång när jag pratade om några av mina mindre positiva sidor, och då sa terapeuten, nu ser jag att dörren är på glänt där. Ska du kolla det? Och då stod liksom Joel i dörröppningen, och jag bara så här, vänta, Joel, nu får gå ut. Så att, jag vet inte, han kanske har hört alldeles för mycket.
Det är två väldigt intressanta spår här. Och det ena är ju intressant, alltså det är en extremt komisk scen, och man undrar vad han fick reda på och hur han störde och hur den här terapeuten såg på det. Men man vill också höra om dina både sexuella preferenser och mindre goda sidor ytterligare, alltså mer sammanfattat, som du sa till terapeuten.
Ja, alltså det känner jag väl kanske inte riktigt att jag vill liksom grotta riktigt i just nu.
Vi gör en jättekort lista då. Det som man har fått med sig bara av att lyssna på podden är, du vill att sexuell preferens, den du har sex med ska vara nyduschad.
Ja.
Och du vill ta initiativet.
Ja.
Och sen vad gäller dina dåliga sidor, så är det att du får okontrollerade utbrott.
Ja, men det är väl ganska bra sammanfattning.
Var det bra sammanfattning?
Det var ganska bra sammanfattning av mig som
men
person.
Men tog du upp några sexuella preferenser och dåliga sidor som jag inte nämnde nu?
Nej, men det som blev intressant, utan att gå in på liksom allt för många detaljer, det var ju att det blev också att jag blev ganska summarisk, eftersom du vet, det var som att jag sammanfattade mig själv i punktform och sa, ja, det här är mina dåliga sidor, här är mina positiva sidor, ja, och sen så bara typ så här, kan vi, jag måste gå vidare, jag har barn här. Alltså det blev väldigt väldigt konstigt sätt att se på sig själv utifrån.
Och du måste berätta också vad, liksom, hur ofta kom han in, vad sa han, vad ville han?
Vad han ville? Han ville, dels så tycker han är inne i en period just nu när han tycker att det är skitjobbigt att vara ensam. Alltså jag vet inte, det är liksom, för han har varit bättre på det förut, att man har så här kunnat ställa någon sån här klocka, att du vet, nu titta på ormen här, när den är på iPhone eller på iPaden, att det liksom, och när jag kommer tillbaks innan den här har liksom snurrat runt, du vet, så här tidtagargrejen på, eller timern på mobil eller på padda, och sådana saker. Och han är också, kan ha varit så att han tycker att det är lite kul att vara själv, men nu är han inne i en period när det liksom är, när han inte tycker att det är kul och han vill inte vara själv, och då vill man ju inte heller hetsa honom till det, för då kan det ju bli ännu mer jobbigt. Så att det, dels alltså, var det det, men sen var det väl också, tror jag, lite nyfikenhet. Alltså, du vet, vad händer här inne? Jag märker att jag inte får vara här, det händer någonting hemligt, jag vill vara här. Men sen var det också typ så här, vi ska bygga en koja i vardagsrummet, kan du hjälpa oss med teckorna? Eller så här.
Vadå, så hade han en till person där?
Ja, David. Alltså jag hade ju, Det var ju jävla...
Jaha, men det är ju extra svårt såklart väl.
Ja, men David var inte intresserad av det jag höll på med. Han Nej. Var inte inne överhuvudtaget.
Han bryr sig inte om dina sexuella preferenser.
Det verkar inte som att han... Det är ju roligt på att få sexuella preferenser, för att han får ju ett ganska runt språk med hjälp av sin bror som han vet att utnyttja när han träffar äldre killar, när vi liksom går från skolan och sådär. För då kan det vara så här random killar i typ, inte vet jag, 12-årsåldern eller upp till kanske 15 som kommer, och så kan han liksom säga så här: tjena, är ni kuksugare?
Ja, så tur att han är lite för gullig, för det kommer ju en period, en brytpunkt när det inte är så uppskattat längre.
Ja. Och då börjar de ju skratta, och sen så säger jag så här: men jag skärp dig nu, och så pratar vi om det efteråt, så bara, du kan inte hålla på så där. Han var, men då, jag får kompisar, de tycker att jag är rolig när jag säger så här, så bara, ja, han har verkligen knäckt koden, men ja.
Det är två saker man säger här. Dels så lyckades jag ju komma till samma insikt i hans ålder. Mm. Utan storebrorsor, genom att jag var på seglarläger, och det ledde till att jag hade kvartssamtal varje fredag.
Ja.
Det var jobbigt. Och den andra så kan jag säga att en skillnad med Adrian och Joel från Iris och Rut är ju att Iris och Rut har ju haft varandra. Alltså, kommer du ihåg när du och jag var på Rosenlunds sjukhuset och skulle spela in en långt poddavsnitt med Malin Bergström?
Just det.
Då var ju Iris 7 och Rut 4, och jag bara liksom stängde in dem i ett rum på ett främmande sjukhus, och så var vi borta över en timme. Men det hade ju inte gått, alltså, om Adrian är 7 liksom, så är det lite skillnad att stänga in dem i ett rum utan ett småsyskon.
Ja,
för småsyskon, även om det är en 4-åring, så är den också en tröst för 7-åringen liksom.
Ja, gud, så är det ju. Ja, men så att,
och då kommer ju de vara jävligt gamla. Då är ju de liksom, då har väl de egna barn att ta hand om.
Igår när jag kom till skolan så hade Jojo skrivit, apropå det här, då hade han skrivit på, med såna, du vet, såna kritor som man målar med på gatan.
Ja.
I den här skolan har man sex på i parken, eller på gården där de höll på och lekte. Så att han håller på att bearbeta någonting.
Ja, kanske parterapisamtalen som man sitter och lyssnar på.
Men jag vet inte om det är okej då. Men jag sa till honom så här: om du håller på så här, då kommer de tro att det är pappa som har lärt dig de här grejerna, och då kommer pappa åka i fängelse, för då kommer de tro att jag är sjuk i huvudet. Så kommer SOS ta dig och sätta dig i en annan familj, och så får du vara ensam, och så sitter jag i fängelse. Vill du det? Ja, det vill han inte.
Ja, men det där är ju som en mer typ rumsren upphov till den typen av problematik är ju progressiva föräldrar som pratar om typ det kvinnliga könsorganet och så här.
Just det.
Nämner att liksom klitoris är en källa till njutning.
Just det.
Och att man kan, det heter inte snippa, det heter fitta.
Ja.
Och det kommer från våt strandäng och sånt där. Ja. Det blir ju jävligt jobbigt när barnet sitter sedan i en samling och för vidare de här kunskaperna liksom, och berättar att det är mamma som har sagt allt det här. Eller ännu värre, pappa.
Ja, herregud. Usch. Ja, men i alla fall, det här med distansterapi, du har ju inte frågat någonting om det, men jag tänker ändå att jag ska nämna det. Det som är positivt med sån här terapi, det är ju att alltså, de här sessionerna som vi kör, det är 90 minuter på plats. Och det kostar ju egentligen nästan 3000 spänn per gång. Alltså, det är snordyrt.
Får man inte det av typ
landstinget? Jo, men man får ju det. Alltså, man får ju, jag tror vi prisar 450 spänn per tillfälle, och man får, om det är 5 eller 6 gånger liksom, till det här subventionerande priset. Och då kan man ju säga så här: ja, det är bara en inkörsport, för sen när man väl har börjat så kan man inte sluta, och då är det liksom, helt plötsligt så sitter man där med 3000 kronor i extra utgift i månaden. Men så behöver man inte se det alls, utan man kan ju se det som ett otroligt bra tillfälle att så här, stanna upp och liksom så här, reflektera lite över sin relation. Och jag tycker att det är någonting som alla, och jag pratar ju ofta om det.
Vadå, i relations... Men hur får man det då?
Va?
Hur får man ta del av den här grejen då?
Ja, men man gör det bara. Alltså,
vad du gör det? Var ringer man?
Det är ju alltså subventionerat av Stockholms stad, så att man tar i kontakt med liksom den terapeuten som man... Vi har fått tips om den här tjejen. Och sen så har de liksom information om hur man går tillväga för att göra det här.
Alltså, så man hör sig till vilken terapeut som helst och säger man: vi vill nappa på erbjudandet om subvention från Stockholms stad. Vet du hur det går till?
Ja, så funkar det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I alla fall med den här, så jag vet inte exakt. Det som är väl det bästa är väl att kontakta liksom någon sån som håller på med såna olika terapigrejer och fråga hur det funkar just där ni bor. För det här är ju Stockholms stad. Jag vet inte hur det funkar om man bor i Urkelboda eller i Ödeshög eller i Smugehuk eller var man nu kan bo någonstans. Det får man inte reda på. Men det är jävligt smidiga i alla fall.
Verkligen.
Och det är ett kul sätt att liksom alltså 90 minuter sitta och prata med någon som är smart och som kan säga smarta grejer är ju jävligt både jobbigt men också så här jävligt utvecklande och stimulerande. Så att
har ni gått i parterapi förut?
Japp. Ja. Då gick vi i en sån här special tant som hade med dampfamiljer att göra också. Mm. Alltså som hade lite sån koll.
Just det.
Men det här är en helt vanlig.
Och hur funkar det? Är det typ så här, när man går till terapeuten, säger terapeuten så här, är det något särskilt som ni vill ha hjälp med?
Ja. Ja, det är det. Och så får man göra så här, nu har vi bara gjort den första, men alltså man får såna här skattning som man också som jag fick göra när jag var psykiskt sjuk och började innan jag började med medicin och sådana. Alltså man gör såna här formulär där man ska svara på massa frågor om sig själv, du vet. Vilka stämmer bra, stämmer inte bra, stämmer väl överens, alltså massa olika påståenden. Och då kan jag säga så här, det är inte bara 10 påståenden, utan det var alltså det första formuläret, det var 240 påståenden och det andra var 123, och sen så var det några som hade med relationer. De första två handlade mest om mig själv, och sen så var det några formulär som handlade om ens relation och vad man tyckte om den och så. Så att det är ju bara där har man ju tänkt efter en hel del om vem man är och vad man vill med sin skit. Så det kan jag rekommendera varmt till alla där ute.
Ja, det var ju jättebra tips.
Men jag rekommenderar att man gör det på plats, inte via distans, och jag rekommenderar att man gör det utan barn närvarande för att få ut det mesta möjliga av det.
Ja, det blir väl om minst 7 år då.
Ja,
för oss.
Ja, alltså det, man kan ju göra det på dagtid då när barnet är i någon typ av barnomsorg. Så att, ja, om inte skolan är stängd.
Du, jag gick på ett mingel i alla fall. Vi pratade om det förra veckan. Och jag går ju aldrig någonsin på mingel, och det är väldigt sällan som jag uttaget träffar folk som jag inte känner, om det inte är liksom någon i typ skolmiljön. Och det gick åt helvete, kan jag säga.
Jaha.
För att jag började prata med Hanna Modig, som ju du är bekant med.
Japp, jag träffade henne på tennisturnering, va? Med,
ja, precis.
Vitamin Båsta. Well. Nej, inte Båsta. Jag tror att det var på Haga.
Ja, det är också, ja. Hon var med i Båstad ett år också.
Okay.
Hon, vi började prata, och det jag alltid gör, både av intresse och som liksom hack, det är att jag ställer massa frågor.
Mm.
Det brukar ju driva samtalet vidare, och det är intressant att få reda på vem som står framför en och vad som har hänt och sådär.
Just det.
Det är ju inget revolutionerande. Jag tror att många har det som sin mingelteknik. Tror inte du också det?
Jag tror att det är, jo, men det ja, jag tror inte heller att det är något revolutionerande, nej. Men nej. Det är förvånansvärt få som, eller förvånansvärt många som inte nyttjar det.
Ja.
För att det är ett väldigt effektivt sätt att både hålla bort bort frågor om en själv, alltså hålla sig själv liksom bort ur mixen, och också hålla igång samtalet utan att hålla på och snacka en massa själv. Alltså det är ju väldigt, jag tycker att det, för mig funkar det väldigt bra.
Alltså ofta så frågar man ju saker som man har, när man följer folk på sociala medier så frågar man ju saker som man har sett där.
Just det.
Som man känner till om personen då. Vi pratade en del om Hannas modellande.
Ja.
Det är roligt för att hon gör ju sån här grejer för typ Zalando. Mm. Där det är, Zalando är väl som Sveriges Jukes, att man kan, om man gör ett modelljobb där så kanske man gör liksom 50 eller 100 outfits på en dag. Och det får till följd att hon syns ju överallt. För att om jag googlar på tights, sport tights,
ja,
då kommer bildgoogelsökningen vara liksom hälften Hanna Modig. Det ställer jag frågor om. Men problemet var att jättesnabbt så började hon ställa frågor till mig.
Mm. För att hon har samma taktik.
Exakt. Mm. Och jag minglar så sällan så att jag såg det inte komma.
Nej.
Och hon började fråga mig om saker som hon hade sett om mig i sociala medier. Mm. Och vad är det för någonting, tror du, som jag håller på med som man kan fråga om?
Löpning.
Exakt. Mm. Så hon började fråga om löpning. Och problemet, alltså det hade ju varit annorlunda om man hade fått frågor om typ så här att jag har börjat med råttor, att jag har råttor och tämjer dem, eller att jag lyssnar på dödsmetall.
Akvarier.
Eller, du vet. Akvarier hade också varit annorlunda, men när man svarar på frågor om sin löpning, då låter det jävligt snabbt som skryt.
Just det.
Att man bara står och pratar om sin jävla löpning.
Men det blir också så att det blir så, alltså även jag som ju är på liksom en helt annan nivå än du när det gäller löpning,
ja,
men när jag träffar en vanlig person som inte springer och bara, och när de frågar så här, och jag säger så här, jag sprang 2 mil idag, då tycker de att det är helt sjukt. Alltså för att de är så här, åh gud, jag orkar inte ens springa 3 kilometer. Så att det blir ju rätt snabbt liksom konstigt när man pratar med folk som inte springer alls om det.
Ja, verkligen. Och sen så ett problem med den här tekniken, nu var det så säkert inte med Hanna, för att hon är ju förutom modell som är personlig tränare och hon springer själv och sånt där, men en väldigt viktig fallgrop med den här tekniken när man utsätts för den, det är att folk är ju liksom inte så intresserade av svaret.
Fast där är skillnaden, jag är ju det när jag ställer frågor. Ja. Jag tycker att det är, om jag ställer, det ska man veta med mig, om man träffar mig. Om jag ställer en fråga så vill jag höra.
Ja, det är bra.
För jag tycker att det är kul och spännande.
Ja, men så här då. Om någon ställer en fråga typ så här, varför är det intressant att springa maraton? Så är det inte säkert att den vill höra att jag verkligen anstränger mig för att svara på den frågan.
Jo, utan där tycker jag att du har fel, Manne. Och det här, jag tänkte på dig med en del sådana, i den här frågan, den här skattningen. Med typ så här, vad andra människor, för att det är så här, det var typ så här, tror du att andra människor har någon agenda, eller du vet så här, är inte andra människor som de verkar eller något sånt. Och då tänkte jag så här, då började jag tänka faktiskt så här, undrar vad Manne skulle svara på de här frågorna. För jag tänkte att han har någon annan bild än vad jag har av andra människor. Ja, min världsbild är så här, om någon frågar mig om maraton, då kommer jag svara på det. Då kommer inte jag hålla på och tänka att så här, gud, nu frågar de om det här för att de vill vara artiga, för att det är lalala, så nu ska jag svara på ett ganska så här kortfattat och liksom avmätt sätt. Alltså gud, det där håller jag inte med om alls alltså. Du ska brodera ut. Får du en fråga om maraton och
man
som är din passion.
Det är ju inte någonting som är i mig, utan man märker ju mottagaren. Alltså det är inte så att jag tänker att nu ska jag ha den kortast möjliga versioner, utan man försöker berätta så sant och roligt som man kan, och man märker ju mottagaren om den tappar uppmärksamheten på det svaret som den efterfrågade.
Och då får man säga så här, gud, du verkar inte intresserad. Varför frågar du om maraton?
Alltså, Nisse, det här handlar om hur dålig jag var på att mingla, inte hur liksom att hur bra jag var, utan jag har inte din enorma kompetens på området.
Nej, men jag märker så, det.
Ja. I alla fall så blev det så att jag hamnade i den här fällan. Alltså jag känner mig mycket tryggare än om jag ställer frågorna. Så nu var det att jag stod och la ut texten verkligen om min duktiga löpning. Och måttet blev ju rågat när hon frågade om min fotskada som jag har just nu. Och jag började berätta om hur den dagen när det knakade till i benet. Och precis då så avbröts vi av att designern på företaget som vi var för att äta frukost hos skulle berätta om den senaste kollektionen. Och sen så sågs vi aldrig mer.
Du får ju kontakta henne via DM då och bara, jo, ja, jag hann ju inte avsluta det här om min fot. Jo, men det som hände sen, förstår du. Ja. Och så får du kanske spela in sån här röstmeddelande på Instagram och skicka till henne.
Ja, det har jag redan gjort. Ja,
nej, men det, jag förstår vad du menar, att det kan bli att det är som att man öppnar en burk med mycket. Du får väl hänvisa till din podd i de sammanhangen.
Ja, men det, problemet är ju det här, alltså, jag använder, och hon tycker förmodligen att det är liksom samma, alltså, hon känner väl samma sak inför att prata om sitt modellande och alltså de saker som man ser i sociala medier, men det är väl en ny situation att man har de här. Alltså om det inte var sociala medier utan om det var någon som hade träffat för 8 år sedan som man har, då hade den frågat så här, typ, hur går det med dina akvarier? Det pratade de om senast. Och sen har man kunnat välja en liten bit av sin värld som man vill prata om som har hänt sedan dess. Mm. Men nu är man ju liksom väldigt fast i det man förmedlar för att alla använder det lilla de har fått. Ja, och det har de fått i sociala medier.
Det är en ny grej du har.
Ja, det är det ju delvis. Och det värsta problemet är det som jag pratat om förut. När man går runt, nu var det ju ett väldigt kort mingel, men när man går runt och så får man samma fråga i varje sällskap. Och det kan ju vara att de verkligen, verkligen, verkligen intresserade. De vill börja springa, de tycker det är det mest intressanta som finns. Men sen så, den första personen som man sa det här till, den liksom dyker upp i ens nya konstellation när man berättar för fjärde personen som frågar. Och den bara, vänta, står han och pratar? Alltså man blir den här, står du och pratar om din löpning igen? Och det kan ju även vara mindre skrytsamma saker som liksom ens akvariefiskar, faktiskt.
Ja, ja gud.
Nej, jag tycker du, det är därför jag mest stannar hemma och har terapi på distans.
Ja, du overthinkar it, som vi säger på svenska. Det är bara att go with flow. Köra på. Men jag tänkte på det som jag skulle säga när jag sa ny grej. Det var inte att det var ny grej, utan det som var det nya var att man måste tänka på i sitt användande av sociala medier, så måste man också inte bara tänka på hur man framstår, utan också så här, ge lite olika grejer, så man ger lite uppslag till bra samtalsämnen på mingel. Så att man måste tänka på det när man använder sociala medier, vilket är en ny grej.
Vad skulle du helst alltså, mingla om då?
Mycket så här, hur sexig jag är och typ hur snygg jag är och typ så här, shit, du lägger upp jävligt mycket så här coola grejer. Du verkar så här cool. så här, typ så. Alltså så här, hur gör du för att vara så här cool som du är? Så liksom, shit, du är så här snygg. Varför då? Alltså typ sådana frågor skulle jag vilja ha.
Ja, men blir mycket sånt då?
Nej, ja, det blir inte det.
Däremot, du går på lite mer evenemang än jag.
Ja, det är bra med alkohol kan man säga. Alltså det är ju en murbräcka. Alltså jag tänkte på det när jag var på det här kafé-minglet senast, att det är så här, de första timmen när jag stod där så är det så här, gud, så medveten om alla som är här, man bara står och tittar runt på alla, det är helt oavslappnat, det kommer fram någon, det blir så här stela mingel, stelt prat om liksom, och det är lite hög ljudnivå så man hör inte riktigt varandra. Alltså det blir så här, gud, kan vi sätta oss vid ett bord så man kan ha ett ordentligt samtal. Sen är plötsligt så har man druckit så här 2 öl och någon ingefära utan någon vad heter det här, fläder vodka drink, och så bara helt plötsligt så står man inbegripen i något jätteseriöst och bra samtal och man är helt omedveten om alla andra runt omkring och det är bara, ja, så att det är tips för dig då, du som är nykter, att prova att ta till flaskan igen.
Ja, men alltså jag har ju varit nykter så jävla länge.
Nej, men på ett sånt här Didriksson-event på morgonen, en frukost, så att ta mer än plunta liksom. Så att du...
Ja, men verkligen. Nej, men för jag börjar känna också det här med, jag slutade dricka för 13,5 år sedan. Jag har ju bytt ut varenda molekyl i min kropp. Jag är en helt ny person. Ja. Det är klart att jag skulle kunna dricka nu. Även på ett frukostevent utan att det är
utan att
konstigt.
Det märks. Ja, utan att det är konstigt. Precis.
Ja. Alltså, fråga Kristoffer Triumph. Mm. Han har ju börjat igen efter 13 år.
Ja. Hur går det då? Jag har inte fått något. Jag läste ju hans bok. Det verkade inte ha gått så jättebra. De grejerna som han beskrev i boken där. Festen på Manila och sådär. Men det var ju ett tag sedan.
Det kommer gå skitbra.
Ja, det är bra. Apropå att vara ung och snygg, får jag bara dra lite på det? Jag har några grejer där. För att jag blev så otroligt glad igår. Jag har ju de här... jag har väl nämnt det att jag är jag misstänker att jag har nämnt det, för att det skulle vara helt sjukt om jag inte hade gjort det, att jag är löptränare åt mannens fotbollslag.
Ja, det har du nämnt.
Ja, både för dig och i podden antar jag. Så att det liksom är, så att det är out there. Det är ingen som har missat det.
Ja, men det är helt okej.
Och det är ju det är ju kul på många sätt, men igår var det roligt, för att då körde vi, jag var lite stel igår, för jag sprang ett ganska hårt 2-milspass i måndags.
Ja.
Så att jag, och det här, och det var i förrgår gjorde jag det. Så det här var ju igår, och då skulle jag köra intervaller med dem, och det är lite olika grupper. De är ju, det är ju vissa som är liksom mer där för att det är bra att röra på sig, och vissa som är där och lite och lallar, och det är lite fotboll och kompisar, och sen är det vissa som verkligen satsar. Så att jag har delat in det i tre grupper. Och då var det med...
Hur gjorde du det? Var det något test eller fick de själva skatta sig?
Nej, alltså jag gör det tillsammans med den ordinarie tränaren, och sen så vet man ju... De är ju indelade också i olika lag. Alltså de som, alla tränar tillsammans, men när de har matcher så är det liksom svår, medel och lätt och sådär. Så att det är ganska,
ja, det är
lätt.
Samma som i fotbollen.
Det här är i fotboll. Ja,
precis. Är löpningen är samma. Nej, det är ju löpning.
Ja, visst. Alltså det finns en tydlig korrelation mellan de som satsar och är duktiga och just på det. De som vill springa ordentligt. Det handlar ju också om så här, om jag, som igår, då körde jag ett intervallpass. Då körde vi 25 gånger 20 sekunder och sen så 15 sekunder ståvila. För då är det, alltså i fotboll, du vet, de ska ju kunna springa explosivt och ändå vara ganska trötta och ändå kunna springa explosivt. Ja.
Just det.
Så att då körde
jag... Är du med i alla grupper då?
Ja, men då gör jag, för det som är bra har jag ju kommit fram till, att när man kör på tid och inte en sträcka, inte så här nu ska ni springa 200 meter, för att om jag kör 20 sekunder, då kan ju de som är sämst, då kan ju de springa 20 sekunder snabbt på sitt sätt. Men sen så kan ju de som är bäst, de springer 20 sekunder snabbt på sitt sätt. Men det blir liksom ändå, det blir lätt. Hur som helst. Så att då gjorde jag det där, och då var jag var inte med på själva intervallerna, det brukar jag ju vara, utan nu var jag bara med på uppjoggen och nedjoggen. För jag kände mig rätt, jag skulle inte springa igår, kände jag. Så när vi joggade, då var det en av dem som sa till mig så här, hur gammal är du? Ja, då sa jag så här, ja, men jag är 42. Alltså shit, du är sjukt, du är lika gammal som min mamma. Och då kände jag, alltså, och på liksom, och då var det inte på det sättet att det är, alltså min mamma verkar mycket yngre än du, utan det var tydligt att det var att jag verkade liksom väldigt mycket yngre. Jag hade väl precis gjort ett litet utfall där jag visade så här ungefär hur snabbt jag tyckte de skulle springa på intervallerna. Så att det,
ja, fan vad nice.
Ja, då kände man ju så här, fan vad ung och het man är ändå. Men sen kom jag på när jag kom hem, för då tänkte jag så här, gud, det här ska jag prata om imorgon i podden, om hur ung och het jag är. Men sen kom jag på när jag kom hem att när jag skulle förbereda det här, så istället för att förbereda så började jag med mitt nya intresse. Vet du vad det är?
Sudoku?
Nej, det är att titta på en YouTuber som gör så unwrapping och testar MRE-mat. Det är alltså MRE. Jag antar att ni alla, jaha, MRE-mat, jag känner till. MRE, det är alltså meal ready to eat. Det är såna här fältransoner. Alltså som tilldelas amerikanska soldater i fält. Alltså när man inte har några... när det inte finns... Jag var ju kock i lumpen. Alltså, då var det ju liksom stab och tross som jag tillhörde. Följde ju med trupperna. Vi hade liksom ett kok... en kokkök liksom, som vi vecklade ut och gjorde lagad mat åt soldaterna. Men när man är liksom med någon jägarförband eller när man är ute på någon annan typ av verksamhet där det inte finns någon sån stab och trossförband med, så måste man ju ha mat ändå. För att så funkar ju människan. Så att då får man såna här 24 timmars ransoner. Som liksom ska ge en tillräckligt mycket kalorier och näring och sådär för att man ska klara sig ett dygn. Och då har han, då testar han, för det här har också spridit sig, det finns ju liksom i alla arméer runt om i världen, så testar han liksom de olika, och det var så himla roligt då att jämföra, för då testar han först amerikanska, för där har de alltså... Förr i tiden, då var det, då efterlyste liksom, vi pratade om andra världskriget och så, då var det ju, då ville ju soldaterna helst ha liksom stek. Det var det de längtade mest efter. Men nu är det så här, alltså de här soldaterna som är nu i liksom Afghanistan och Irak och sådär, det de vill ha, det kan du gissa vad det är? Vad sa du?
Pad thai. Pad thai.
Nej, alltså de vill ha liksom pizza och sånt. Alltså ja. Snabbmat liksom. Så att då har de alltså 30 år har de forskat för att göra en pizza slice som funkar, som ska vara då kunna lagras i 3 år och som då värms upp, vilket är helt sjukt. Alltså den är i en vakuumförpackad grej, sen stoppar man ner den i en påse med någon slags kemikalier i och så häller man bara kallt vatten på och då blir det en kemisk process som gör att den värms.
Det är
så jävla rymd space. Ja, så
fan, att då, vad dyr den måste vara om man skulle liksom ta med den på sin hike.
Ja, det är helt sjukt alltså. Men så att då har de utvecklat, så att då är det liksom en pizzabit nu som är, och det här är det, 2018 eller 19 kom den här nu som är liksom godkänd, alltså som och det är en pepperoni pizza. En pepperoni pizzabit. Ja, så att då testade han den här och det är så jävla fascinerande, för att då är det dels så är det en proteinshake med liksom så att man ska få de näringsämnena. Sen så är det liksom någon typ av alltså typ som en kräm med någon frukt, torkad liksom frukt och sånt i. Det är väl för att man ska få liksom olika näringsämnen. Sån här pizzabiten, och sen så är det liksom instant coffee, en liten kaffegrej, och sen så är det tandpetare, det är toapapp. Det är liksom allting så att man ska klara sig ett dygn. Och det är sådana här våtservetter. Och jag går igång så jävla mycket på det här. Att det är så liksom förpackat. Men han nöjer sig inte bara med det här. Han har testat, dels han har testat liksom massa annan mat. Bland annat också kinesisk mat. Och det var ju, alltså om du tänker dig. För att maten ska ju vara som en... det ska höja stridsmoralen. Så att maten ska inte bara vara näring och protein, utan det ska också vara så här: ja, jag får en pizzabit, nu kan jag liksom skjuta lite fler talibaner eller terrorister eller vad det nu är liksom. Men i Kina, då var det mer, där var det mer fokus på liksom, ja, det här är protein och näring så att ni klarar det. Det var liksom inte lika mycket stridsmoral. Där var det 3 olika, det såg ut som, om du tänker dig någon bars, helt rektangulära. Och så var det, den ena, det var en meat bar, och det andra var en chocolate bar, och den i mitten var någon fruit bar. Och alla de här hade legat tillsammans, visserligen vakuumförpackade, men i den här meat baren så var det någon lökpulver. Så att det hade liksom spridit sig så att allting smakade sån här lökpulver. Även den här chokladbaren och den här fruktbaren. Och sen så var det beef jerky, vad är det? Torkat kött va? Ja. Och sen så var det någon torkad fisk. Det var liksom, och sen så var det också någon kaffe. Och sen så är det alltid, man får alltid 2 tuggummin också. Det verkar vara standard i alla de här 24 timmars förpackningarna.
Ja, men det låter som en kanonkanal.
Ja, men så måste jag avsluta med den sista. Det var, då hade han, då, det här är det sjukaste, då unwrappade han en sån här 24 timmars ranson från de brittiska soldaterna i Burma under andra världskriget. Och han provade att äta vissa grejer. Och en del grejer gick att äta. Chokladen var tydligen eatable. Men då vet vad man fick förutom. Då fick man choklad. Man fick inte kaffe. Kan du gissa vad man fick när man var en brittisk soldat?
Ja, te såklart.
Te.
Och cigarett.
Ja, ett litet paket med 5 cigaretter. Och sen så... så fick man då någon typ av ägg och hämröra. Den var inte eatable längre efter 75 år. Men den såg helt okej ut. Alltså det var speciellt. Och sen så var det också olika godisar. Så att mycket av det gick att äta förutom den här äggen ham. Teet var också förstört för det var någon mjölkpulver som hade liksom förstört det. Men så att då när jag satt då och kollade på allt det här som jag blev så otroligt, som du märker, fascinerad av, så tänkte jag att i samma veva så hade jag en sms-tråd med Martin som är en av mina närmaste vänner, och det vi chattade om var givetvis den här maten, men också att vi ska gå och se Operation Minced Meat, som är ju en ny film som har premiär nu, som handlar om en operation under andra världskriget när De allierade använde ett lik och klädde ut det till en brittisk underrättelseagent och lät honom ha lite olika papper på sig som lät antyda att de skulle anfalla via Grekland istället för via Sicilien, så att de skulle lura tyskarna att försvara Grekland istället för att försvara Sicilien. Och det här gick vi igång på alla cylindrar, och då kände jag helt plötsligt att jag inte riktigt var så himla ung som jag tänkte att jag var på den här träningen. Att jag mer var en sån här gammal militärt överintresserad person. Och det hela avslutades med att Manne har börjat med en ny grej när vi bråkar, vilket vi konstigt nog gör ganska ofta, vilket jag tycker är onödigt för jag är så himla lågaffektiv jämt.
Ja.
Att han har börjat gå igång på att jag är gammal och att han är ung. Han har börjat fatta att det här är en grej. Att han liksom är ung och i liksom på gång. Testosteronet har börjat skjuta till. Han börjar bli stark, han börjar bli snabb.
Ja, det där blir ju jobbigt alltså.
Att jag är en gammal trött gubbe. Alltså att han liksom är så här, att jag är så här, att jag är tjock och gammal och så här, du har ju grått hår i skägget, att det liksom är så här, att jag är ung, jag är framtiden, vem tror du att du är liksom? Här kommer jag flytta på dig, gammal gubbe.
Det är jävligt bra.
Ja, och det är också att han är så himla, det är liksom inte så här att han med ungdomlig charm bara är det i sig själv, utan han är medveten om det och att han liksom använder det som,
alltså, om du vill möta honom på passplan, han verkar ju så här, men ärligt talat, man, du har ju inte ens någon ordentlig könsbehåring.
Ja, fast det går ju, det, ja, ordentligt. Det argumentet funkar liksom inte riktigt längre. Alltså för att han har ju börjat få, jag skulle inte säga att den är ordentlig, men det funkar inte längre. Och det är liksom,
ja, han har puberterat nu.
Ja, han har börjat liksom, verkligen.
Men har han kommit till målbrottet?
Nej, det skulle jag inte riktigt säga.
Ja, men då kan du säga det. Men man, du pratar med en pojkröst.
Ja. Ja, det brukar jag ju göra. Jag brukar ju säga, och jag slår dem ju fortfarande. Men jag menar, nu är det ju sådär att han, alltså de i hans lag är ju, de är mycket, och det är inte så konstigt egentligen eftersom de spelar så mycket, men de är mycket, mycket bättre på fotboll än vad jag är. Alltså det är såhär, det är inte längre att det liksom är, det är inte ett skämt längre, utan det är såhär, jag har inte en chans. Alltså de skjuter så hårt och de är så snabba med bollen och de gör, alltså jag har liksom, och man är ju såhär, kickar.
Ja, men det är begåvat honom tycker jag. Det är ju en stark grej. Jag minns det när jag började slå pappa i tennis, vilken milstolpe det var och hur demoraliserande det var. Och hur, det var ju väldigt kort efter det. Alltså den triumfen varade så kort, för ganska snabbt efter det, jag vet inte om det var veckor bara, som jag började lägga lite extra snälla bollar, för det kändes taskigt att lägga placeringar som han inte orkade springa på.
Jag såg ju inte Manne alls.
Nej, men för att han inte har tagit igen i allting. Men
nej, du menar så, ja. Okej, att det är, att
han kommer börja tycka synd om dig snart liksom.
Det är nästan ännu värre. Nu är det ändå som att vi tampas på samma planhalva, men snart kommer det bli att han går om så mycket så att det liksom är. Men jag säger ju sådär att, vet du vad är mitt argument här då? Vilket ju inte är så jävla, det är ju såhär, okej, men jag är 42, kom igen när du är 42 och se om du ska springa maratonlopp då, får vi se hur du är när du är 42. Och det är ju ett argument som han kan ju, det är väldigt svårt för honom att för det är väldigt långa perspektiv. Det är om 30
ja,
år.
Ja, men det är också ganska svagt argument. Alltså, för då skulle han ju kunna säga, men vänta pappa, du är 42 och springer en maraton över 4 timmar. Mustafa Mohammed sprang svenskt rekord när han var över 40.
Ja, men det där har han börjat med. För att han pratar ju om Stockholm Marathon. När jag säger att jag ska springa det, då är han så här, kommer du vinna? Alltså det är så här, kommer du komma topp 10? Och då blir det så här, ja, nej, det kommer jag inte göra. Och då är det som att det liksom är inte lika intressant. Och då försöker jag föra in
det. Tycker jag är bra av honom. Och det är väl någonting som John Kingstedt är noga med, att folk ska inse hur dåliga de är. Och ja, inte få för mycket oförtjänt beröm i fikarummet.
Ja, jag tycker ju att det är, men där håller ju inte jag med John Kingstedt överhuvudtaget, för jag tycker ju mer som Rune Larsson, att springer man ett maratonlopp, oavsett hur långsamt eller snabbt man gör det, så ska man slå sig själv på axeln och liksom berömma
verkligen
sig själv.
Man behöver inte springa maraton. Jag är på Rune Larssons sida där också, men just här vill jag vara lite på Mannes sida, för jag tycker att det var begåvat av honom.
Ja, men jag även om han Mustafa Mohammed är ju ändå trots allt en elitperson. Jag har sprungit i 3 år. Och liksom, så att jag är ändå så att kom igen när du är 40. Sen så är också mitt argument är så här, prova att läsa en tidning, prova att läsa en bok. Prova att göra någonting. Prova att göra någonting som inte går ut på att det sitter folk och skriker på TikTok. Och som gör att du kan tänka en tanke från början till slut. Istället för att liksom prova det. Så lite kanske vi kan börja snacka. Ja, men lite tror jag. Jag tror att han börjar ha dåligt samvete för att han inte... Jag tror att det börjar... Det börjar ändå gro ett frö i honom att han har ju vissa såna frön som gror, till exempel att han inte borde äta så dåligt för att det är dåligt för fotbollen, men sen så är det svårt för honom att alltid liksom göra det i praktiken, alltså att det är helt plötsligt så står han där med en Powerade och en påse Skittles som han har köpt efter skolan i alla fall, men han vet att det liksom är så här, det här är inte han går inte att tro att det här är bra för mig, det är liksom inte en så här, utan det här är guilty.
Det där är intressant. Nu ska inte jag prata för mycket, för jag måste springa in och laga frukost till familjen snart, men min Nils, min systerson som är exakt lika gammal som Manne, som också satsar på fotboll fast i Hammarby, han fick ju någon slags opti- och nyttighetsnoja, så att han slutade äta allting som onyttigt, så att jag fick ha ett alltså just för fotbollen, men sen också lite för att få fram konturer inför sommaren, så att jag fick ha liksom ett, ja men typ lite snack med honom om hur viktigt det är att inte begränsa sig så i födointaget.
Ja, det är bra. Det behöver du inte riktigt ha med Mannen, för att han, även om han i teorin har koll på vissa grejer, så är det som att det
är... Okej, okay. Ja, men det är kanske nästan bättre ändå, för att i den, om man liksom är i den åldern och är i puberteten och spelar fotboll hela tiden, så är det rätt bra att få i sig mycket grejer, även om de inte är, har perfekt näringssammansättning.
Så är det verkligen. Men vi kan väl kolla till dig. Så att summa summarum var ju så här att jag gick in med en känsla av att jag kände mig ung för att jag hade fått beröm när jag sprang där. Men som vanligt så landade det i, när jag sen skulle förbereda det, i känslan av att nej, det var jag inte alls. Ja.
Ja, jag ska bara säga då att jag tror i och för sig att du är... Alltså, men det är inte så, han som tyckte du var så ung och cool och så, han skulle säkert älska att sitta med dig och kolla på de här mat från krig och sådär. Alltså det är någonting som verkligen kan förena 42-åring och 13-åring, tror jag.
Ja, kanske.
Så räkna inte bort dig själv helt. Bjud hem honom på en liten konservtittning. Han kommer älska det.
Ja,
han kommer tycka att det är mycket ungdomligare än det hans mamma kollar på.
Ja.
Och coolare.
Tack. Tack, mannen.
Ja. Så du är ung och fräsch. Och du ska klappa dig på axeln för att du springer maraton också.
På något sätt så kändes det bättre när han sa att jag var ung än när du säger det. Men jag menar, jag är ändå glad för det lilla.
Nej, men för mig är det alltid spännande att veta liksom att, eftersom du är mer än 3 år äldre, 3 år och 2 månader, att man kan vara så där jävla gammal som du, men ändå ha hyfsad liksom stadga, bra hållning och liksom sådär, så.
Men du är jätteduktig på vattenlöpning och crosstrainer.
Du är fortfarande alltså hyfsad potens, alltså så länge du gör någonting åt den och så.
Ja, så länge det är nyduschat.
Exakt. Så det tycker jag är underbart.
Ja, det är bra.
Det ger hopp om framtiden. Mm. Jag ska fan vara som du om 3 år och 2 månader.
Lycka till.
Tack. Och tack till er som lyssnade.
Tjoflöjt.
Vi hörs med en vecka. Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.